lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Ja, vi avslutade förra programmet med att se hur prästerna i Juda under avfallets tid tog emot pengar som folket gav till Herrens hus, men använde tyvärr pengarna till andra ting. Och därför sa Joas, Juda kung, att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Utan prästen Jojada tog en kista och borrade ett hål i locket och ställde den bredvid altaret. På det sättet så sörjde man för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna. Det vill säga, man hade en kontroll över de pengar som samlades in. Och varje församling eller organisation bör ha en bokföring och en öppen redovisning av alla de medel som man samlar in, så att vem som helst som önskar kan få insyn och kontrollera. Det är en god ordning och en absolut nödvändighet. Så det var en god ordning Joas införde i samarbete med Jojada. Joas hade bestämt sig för att sörja för att Herrens hus skulle repareras, underhållas och bevaras väl. Men när vi läser vidare från Andra Kungabok 12, vers 17, så ser vi att när Herrens folk har blivit förnyade och pakten mellan Gud och folket är förnyat, och Herrens hus ska sättas i funktion igen, då vaknar också fienden. När äntligen timmermännen och byggnadsarbetarna höll på att reparera och sätta templet i sitt rätta skick igen, kan vi läsa att Hasael, kungen i Aram, belägrade Juda. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 12, vers 17 och 18. Vid den tiden drog Hasael, kungen i Aram, upp och belägrade Gat och intog det. Därefter tågade Hasael upp mot Jerusalem. Då tog Joas, Judas kung, allt vad hans fäder, Josafat, Joram och Ahasja, Judas kungar, hade helgat åt Herren, och vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset, och sände det till Hasael, kungen i Aram. Och då lämnade denne Jerusalem i fred. När kung Joas äntligen tillsammans med prästen Jojada har funnit en ordning som hindrar att prästerna missbrukade de medel som folket gav till Herrens hus, då finner Satan ett annat sätt att hindra templets renovering. Och Joas, han vänder sig inte till Gud i denna nöd. Han har ju så mycket på banken, så han ska nog klara sig. Istället för att lita på Gud, tog Joas det som han egentligen hade helgat åt Herren, och så sände han det till hedningen Hasael för att köpa sig fri. Tänk, han tog allt vad tre tidigare kungar i Juda hade helgat åt Herren, och allt vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset. Och så sände han det till Hasael, kungen i Aram. Joas var mycket ivrig när det gällde renoveringen av Herrens hus. Och när han såg att medlen som samlades in missbrukades, ja, då grep han genast in och fann en god ordning. Han var noga när det gällde kontrollen av pengarna som kom in. Men han borde ha varit lika noga med hur han använde pengarna. För personligen så tror jag att det sätt på vilket kyrkor och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar egentligen avslöjar ganska mycket om förhållandet till Gud. Joas var inte redo att strida för templet och Jerusalem. Istället så tog han det som var helgat till Herren och sände det till hedningen Hasael, kungen i Aram. Han var inte redo att kämpa för att behålla skatterna som var i Guds hus. Joas var entusiastisk när det gällde församlingslokalen, men saknade tyvärr respekt för det som var helgat åt Herren. Och när fienden angrep, ja, då såg Joas mera på de yttre omständigheterna än på Gud. Och han tog allt som var helgat Herren för att rädda sitt eget skinn. Och därmed så kan det inte undgås det tragiska vi nu läser i Andra Kungabok, kapitel 12, vers 20. Och hans tjänare reste sig och sammansvor sig och dräpte Joas i Millobyggnaden som sträcker sig ned mot Silla. Därmed är kung Joas livsverk avslutat. Han var en god kung på många sätt. Men av det vi har läst om Joas i Andra Kungaboks 12 kapitel så kan vi lära att starta och att fullföra är inte samma sak. Låt oss tänka över det, vad det har att säga oss idag. Ja, därmed har vi kommit till Andra Kungabok kapitel 13. Ett tragiskt avsnitt i vår bibel, men som ändå har en hel del att säga oss idag. Varenda politiker och regent i världen borde läsa det här avsnittet, där vi får glimtar både från Israel och från Juda. I nord är det de 10 stammarna som bildar ett rike. I syd är det Juda och Benjamin som bildar ett rike. Och i syd så är det en av Davids ett som sitter på tronen. Och det är den släktgren som vi ska följa helt tills vi kommer till det nya testamentet och Jesu Kristi födelse. Som du säkert minns ifrån förra programmet så försökte Atalja, Ahabs och Isabels dotter, att utrota hela Davids släkt. Jag läser ifrån Andra Krönikerbok, kapitel 18, vers 1. När Josafat nu hade kommit till stor rikedom och ära, blev han genom giftermål släkt med Ahab. Och det var just Ahabs dotter Atalja som gifte sig med Josafats äldsta son Joram. Och det kan vara värt att lägga märke till att det första steget i det här händelseförloppet, det var Josafats växande rikedom. För både Isabel och hennes dotter Atalja hade mycket stor intresse av rikedom, ära och makt. Och genom att gifta sig med Josafats son Joram så kom Atalja alltså in i Davids släkt. Och här i kapitel 13 i Andra Kungabok får vi höra att ungefär mitt i Juda kung Joas regeringstid, han regerade ju i 40 år, så kom Jehus son till makten i nordriket Israel. Andra Kungabok kapitel 13, vers 1 och 2. I Joas, Ahasjas sons, Juda kungs, 23:e regeringsår blev Joahas, Jehus son, kung över Israel i Samaria och regerade i 17 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde efter det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dem avstod han inte. Joahas, Jehus son, är faktiskt den 10:e generationen efter Jerobeam. Han som införde en gudstjänst som på många sätt var lik gudstjänsten i Juda, men med guldkalven i centrum. Och här ser vi att guldkalvens förförelse ännu vilar över Israels kungahus 10 generationer senare. En gudstjänst där man talade om honom som förde dem ut ur Egypten. Det vill säga, man talade om Gud, men hade guldkalven som centrum. Gudstjänsten styrdes av vad folket önskade sig, inte av vad Gud hade sagt i sitt ord. Den plats som Guds ord skulle ha, den hade övertagits av guldkalven. Joahas levde i synd. Det står att Joahas vandrade i Jerobeams synder. Och hans regeringstid, den innehöll varken något intressant eller något meningsfullt. Många människor tycker att synd ger livet spänning. Men det finns ingenting som gör livet så meningslöst och tomt som synden efter en tid. Den som börjar dricka når ett stadium då han är alkoholist. Och då är han så lite intressant som han någonsin kan bli. Och den som väljer att låta sig styras av sina begär och sin lust och kastar sig ut i den egoistiska sexualiteten och föraktar äktenskapet som ram för sexuallivet och bryter den gräns som Gud har satt som ram för denna gåva, han blir varken tillfredsställd eller harmonisk, men en fånge under sitt begär. Och för den som bryter en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Och till sist finns inga gränser. Man bryter upp från den ena relationen efter den andra och människan blir till sist så splittrad att det finns inga relationer som kan hålla henne. Och den som väljer jakten på pengar, framgång och makt blir heller aldrig tillfredsställd. För rikedom och rikt liv är inte samma sak. För man kan köpa sällskap, men inte vänner. Du kan köpa medicin, men inte hälsa. Du kan köpa underhållning, men inte glädje. Du kan köpa tidsfördriv, men inte mening med livet. Den som ständigt söker sin egen lycka och självlivets tillfredsställelse blir aldrig tillfredsställd, utan måste likt narkomanen ständigt höja dosen tills man når den punkten då det inte fungerar längre. Då kommer krisen. Och den som trotsar Guds bud måste ljuga för sig själv för att kunna leva i synd. Och många ljuger för sig själva så länge och blir så duktiga på att ljuga att de till sist tror sig själva. Men när människan ljuger för sig själv, då är priset enormt högt. Som någon har sagt, Man är då både den som bedrar och den som blir bedragen. Som Paulus skriver i Galaterbrevets 6:e kapitel, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Ahab och Isabel hade byggt Baals tempel och tillbad Baal, som ju egentligen inte är något annat än demontillbedjan. Joahas, Jehus efterträdare i Israel, han tillber inte Baal. Han sjönk inte så djupt som Ahab och Isabel, men han avföll på samma sätt som Jerobeam, med en gudstjänst som liknade den sanna gudstjänsten, men inte styrdes av ordet från Herren, men av det som människan kände behov för, och det var illa nog. Och på grund av den synden så låter Gud arameerna komma mot Israel. Vi läser i Andra Kungabok 13, vers 3 och 4. Då upptändes Herrens vrede mot Israel, och han gav dem i Hasaels, den arameiske kungens hand, och i Ben-Hadads, Hasaels sons hand, hela denna tid. Men Joahas bönföll inför Herren, och Herren hörde honom, eftersom Herren såg Israels betryck, då nu kungen i Aram förtryckte dem. Som vi ska se så är det endast den yttre nöden som driver Joahas att söka Herren. Det är ingen ånger över synden. Men ändå ser Herren i nåd till denna yttre förödmjukelse, eftersom han inte har glömt sitt löfte till Abraham, vers 5 och 6. Och Herren gav åt Israel en frälsare så att de blev räddade ur arameernas hand. Sedan bodde Israels barn i sina hyddor som förut. Dock avstod de inte från de Jerobeams hus synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda, utan vandrade i dem. Aseran fick också stå kvar i Samaria. Trots att Gud hörde deras bön, så vände varken kungen eller folket om från syndens väg. Och därmed krossade Arams kung Israels kung Joahas så grundligt att han aldrig igen var i stånd att verkligen försvara sitt kungarike. Synden ger aldrig vad den lovar, och det människan sår måste hon också skörda. Och Joahas son, han gick i precis samma spår som sin far. Han levde ett meningslöst liv och gick så in i en evig natt. Och det var på den tid då Joahas son övertagit makten som Elisa blev sjuk, så sjuk att sjukdomen blev hans död. Och när vi nu läser om Joas så är det viktigt att vara klar över att det handlar inte om den Joas av Davids ett som var kung i Juda, men om Israels kung Joas som var Joahas son. Två kungar med samma namn vid samma tid kan verka förvirrande. Men det är i Israel profeten Elisa har sin gärning. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 13, vers 14. Men när Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Joas, Israels kung, ned till honom. Och han satt gråtande hos honom och sade, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Det var ett haltande till båda sidor egentligen. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av Jerobeams synder. Han sökte hela tiden samtidigt hjälp hos profeten när han var i nöd. Tyvärr är det många människor som aldrig kommer längre i sitt förhållande till Gud, utan lever i en ökentillvaro och får aldrig njuta löfteslandets välsignelse, glädje och frid. För de känner ingen annan glädje än världens tomma glädje. Kungen känner arameernas tunga hand över Israel. Och nu ska visst profeten också dö. Vad ska han nu göra? Och så sitter då regenten och gråter vid profetens sjuksäng, vers 15. Då sade Elisa till honom, hämta en båge och pilar. Och han hämtade åt honom en båge och pilar. Profeten tackar inte för blommor och sympati på sjukbädden. Fast döden lurar runt hörnet, så är han ändå Herrens profet. Och om än stämman är svag, så ljuder Elisa budskap klart som kristall. För hans auktoritet, den består inte i volym. Det är inte suggestion som är Elisa styrka, men andlig kraft. Vers 16 och 17. Då sade han till Israels kung, fatta i bågen med din hand. Och när han hade gjort detta lade Elisa sina händer på kungens händer. Därefter sade han, öppna fönstret mot öster. Och när han hade öppnat det sade Elisa, skjut, och han sköt. Då sade Elisa, en Herrens segerpil, en segerpil mot Aram. Du skall slå arameerna vid Afek så att det går under. Innan vi går vidare ska vi bara nämna att det är inte för sin tro på Gud som han minns Joahas son Joas. Han är ingen trosmänniska, ingen ordets görare. Och han tror inte att Gud ska ge honom seger över Aram. Vi läser vers 18 och 19. Därefter sade han, ta pilarna. Och när han hade tagit dem, sade han till Israels kung, slå på jorden. Då slog han tre gånger och sedan slutade han. Då blev gudsmannen vred på honom och sade, du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Ty då skulle du ha slagit arameerna så att det hade gått under. Men nu kommer du att slå arameerna endast tre gånger. Profetens löfte om seger över Aram gjorde inte Joas entusiastisk. Ingen förväntan, ingen iver. Därför slutar han efter bara tre gånger. Ja, det får vara nog. Många underbara projekt för Herren blev det ingenting av, därför att Guds folk mötte motstånd eller blev missmodiga. Man ger upp och säger, ja, det här projektet är nog inte Guds vilja. Det är Joas attityd. Han slår bara tre gånger, så ger han upp. Han tror inte att det har någon betydelse. Det är sant att framgångsteologi och andligt övermod är farligt, men resignationsteologin är lika tragisk. Det är alltid farligt när våra tankar kommer i centrum, vare sig det gäller dansen runt guldkalven i Jesu namn, eller det gäller att låta omständigheterna beröva oss modet, eftersom båda delarna är synd. Vi måste gång på gång påminna oss själva om att Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Om du tror att Gud är sann och att han menar det han säger, så ställ dig till disposition. Våga stora ting för Gud. Vänta stora ting av Gud, sa en av våra trosfäder. Men låt oss nu läsa vers 20 och därmed det sista undret som sker genom profeten Elisa. Och det sker efter hans död. Andra Kungabok 13:20. Så dog då Elisa och man begravde honom. Men moabitiska strövskaror brukade falla in i landet vid årets ingång. Elisas mäktiga ande var inte längre Israels ljus och beskärm. Nu vilade han i jordens mull, och löftet om seger över arameerna hade ännu inte blivit uppfyllt, och nu var profeten död. Vers 21. Så hände sig att just när några höll på att begrava en man fick de se en strövskara. Då kastade de mannen i Elisas grav. När då mannen kom i beröring med Elisas ben fick han liv igen och reste sig upp på sina fötter. Också efter sin död förmedlar Elisa ett levande hopp. Det handlar om en Gud som förmår något mera än guldkalven. När Jesus i Matteus 22 talade till saduceerna så säger han: har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. De döda ska inte tillbes, inte heller gravplatserna. Men den Gud som uppväcker döda ska vi tillbe. Elisa hade utfört många under, långt fler än Elia. Elia, han fick uppleva förvandlingens under när han hämtades hem till Gud med hästar och vagn av eld. Elisa dog i sjukdom. Båda var Herrens profeter. Men den väg som Gud förde dem var så totalt olika. Elisa dog inte av sjukdom därför att han inte trodde starkt nog för att bli botad. Han använde inte Gud bara som ett medel till framgång och hälsa. Han trodde att Gud var livets mening. Och det intressanta för Elisa, det var inte om han flyttade genom eldsvagnen eller genom sjukdom. Det viktiga för honom var att graven var inte det sista, utan bara inkörsporten in till en evighet tillsammans med den Gud som han så ödmjukt tjänat helt sedan kallelsens kappa hade lagts på hans axlar. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 10368, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.